En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridoren.
Välkomna till Åsiktskorridoren. Försenat avsnitt. Fokus på USA-valet. Jag heter Fredrik Virtanen. Ulrika Schenström, hej!
Hej, här är jag.
Och du är moderat.
Jajamän.
Det var någon sån där troll på nätet som kommenterade vår senaste bild. Ja, så där ser vänstern ut nu för tiden. Det är som en karikatyr av vänstern.
Ja, jag vet. Det var väldigt roligt. Ja. Det var någon som upplyste så här. Det är ingen som ser att det är Ulrika Schenström som står där. Då blev det sån rasande som var så här. Vad gör hon där?
Ja, men, alltså, folk bara kommenterade. Men ingen aning om någonting. Nej. Men jag orkar inte ens bry mig.
Det är helt ovanligt på nätet faktiskt.
Mm, exakt. Jonna Sima. Hej. Ja. Och Anders Lindberg.
Hej, hej.
Ni är sossar. Jag är helt deprimerad. Jag har ingenting att säga. Jag är så trött idag. I min senaste valanalys på nöjesidorna kallar hon bara för trumpenis hela tiden. Så uppgiven.
Det har ju du velat kalla honom i ett halvår.
Nej, inte just trumpenis, men jag har velat prata om...
Jag har sagt den här gången att vi borde skriva om Trumps lilla penis.
Ja, exakt. För det han bryr sig om mig i sådana saker.
Hade varit en game changer.
Ja, det tror jag, om Hillary hade gjort det, det tror jag. Hon trodde man kunde vinna en gyttjebrottning genom... finess.
Det tror jag också.
Mm. Ja, gud. Jag tror att det är över. Jag vet inte riktigt. Ni får...
Jag kan tala om en sak för dig. Solen kommer gå upp imorgon och den kommer att gå ner. Och jag tror att...
Fast med det här vädret som är just nu så är det faktiskt tveksamt det också.
Ja, och den går upp och den går ner lite tidigare än du önskar. Men den går upp. Och jag tror
det är en supermåne idag.
Men det är en metafor. Ja, det är
man får
faktiskt
nog ta samla sig istället.
Ibland kan man använda sånt också. Typ, ungefär som poesi.
Men jag tycker det mest intressanta kanske är hur förvånad Trump själv ser ut att vara. Jag läste ju Fredriks krönika idag på nöjesidan på måndagen. Men du citerade också, kanske det var Lena Andersson eller någon annan, om att han egentligen bara har velat vinna. Alltså sen vill han inte styra landet. Och så känns det lite, tycker jag.
Jag trodde det fram tills de här första utnämningarna kom i natt, tror jag. Och jag blev livrädd igen. Breitbart-token.
Steve Bannon.
Ja, han som alltså... Ja... Altmedias konung kan man väl kalla. Allt högre medias konung.
Alltså det är ju motsvarigheten till Avpixlats chefsredaktör, kan man säga. Eller en ledande person i den strukturen. Men det här är mycket större. Alltså Breitbart är ju ett riktigt nyhetshus.
Kan man jämföra honom med Kent Ekeroth?
Nej, jag skulle nog säga att det är en medial version. Alltså Kent Ekeroth är ju en politiker. Det här är ju en person som är liksom en del av den alternativa medierörelsen. Så att det här är ju en lite annan typ av person. Dels så kommer han ju ur den här white supremacist-rörelsen. Så att han är... Det är en rasistisk rörelse som har sina rötter i nynazism och i den typen, Ku Klux Klan och så, den typen av grupper. Och Breitbart är ju de gruppernas röst på nätet. Och han har ju lett Breitbart efter att den som grundade Breitbart, alltså Breitbart själv, avled för några år sedan. Så det här är ju alltså nyckelpersonen i att sprida det här budskapet.
Och han blev nu, var det chief of staff?
Nej, han blev chefstrateg.
Man kan säga
vilket gör att han har inte lika mycket ansvar då som den andra som blev chief of staff, han den här
Prebus som är republikanernas kommitténs ordförande.
Men jämförelsevis en mycket mer rimlig person.
Nej, det skulle jag inte säga, utan vad han har gjort är ju att han har ju liksom gjort Donald Trump till en republikansk kandidat. Han har ju liksom välkomnat honom in i den republikanska maktstrukturen. Sen är det ju alltså, Trumps stora problem, det är ju att han är ju inte egentligen republikan, utan han är ju en oberoende kandidat som tog över republikanska partiet och vann valet. Så att på det sättet så är det klart att nu ska ju alla de här människorna som inte tycker som honom inom republikanerna liksom samsas och det kanske håller några dagar och det kanske håller några veckor, men sen så kommer ju skillnaden att börja synas, tror jag.
Jag är rädd för bara att jag, alltså människor och makt och i partier, att man sällar sig ändå till den som har makt, tyvärr. Jag har sett det många gånger tidigare, trots att man kanske inte håller med personen i fråga, utan man bara, jaha, nu är det den här ordningen. Men jag vill gå tillbaka till en sak som jag skulle bara vilja säga, och det är att jag är ganska säker på att han visste att han skulle vinna. För jag lyssnade på någon intervju, jag kommer inte ihåg vem det var, som jag hörde i bilen igår när jag satt och lyssnade på Godmorgon Världen, där man diskuterade opinionssiffror. Och vi har ju diskuterat det här med opinionssiffror och vi har diskuterat att man inte litar på opinionssiffror och så vidare. Men då var det någon som hade träffat den inre cirkeln i Obama, i Obamas, nu hör ni, i Trumps kampanj. Och de visade siffror på hur de låg till. Så att det kanske är en fråga om pengar, hur man, ja, hur man får loss saker. Jag vet inte, men jag är ganska säker på att han trodde att han skulle vinna.
Han beskriver ju själv i den här 60 Minutes, den stora intervjun som var i, vad var det, fredags?
Ja,
den spelades in i fredags i alla fall. Då berättade han ju själv hur han natten innan valdagen stod ett på natten i Michigan, tror jag det var, och hade då ett valmöte som var hopkallat strax innan, som hade över 30 000 personer. Och då sa han ju själv att då trodde han ju inte att han kunde förlora. För kan man samla ihop 30 000 människor i Michigan klockan ett på natten dagen innan valet, då har man momentum. Och jag tror att dels har vi ju lite önsketänkt igen, precis som med Brexit, att man liksom önsketänker fram på något sätt resultat. Men dels är det nog så att vi får nog vänja oss vid att opinionsmätningar kanske inte riktigt kan mäta heller. Nej. Alla de här aspekterna.
Framförallt är det så här med opinionsmätningar, och det är några av oss här har varit i partiledningar och beställt själv siffror för att se hur saker och ting ligger. Och de partiledningar som använder det och sen går slaviskt efter de här är ju fullkomligt livsfarligt, för att då är det ju bara blöta fingret. Opinionsundersökningar ska ses som trender. Trender som måste alltid ifrågasättas. Och när du gör en bedömning, så här, vem kommer att vinna valet? Blir det Brexit eller blir det stay och så vidare? Så måste du lägga in oerhört många andra aspekter än opinionsundersökningarna. Sen tror jag också att väljarna har väldigt svårt att ta till sig de här mätningarna också. Därför att det är olika mätningar i varje tidning. Och så ena dagen så visar det en sak. Jag menar, framförallt om vi kommer tillbaka till det svenska valet 2014. Så var det en mätning hit, det var en mätning där, det var en tredje mätning här. Och allting visade helt
men
olika.
Men opinionsundersökningen säger, eller instituten säger ju också att det blir faktiskt svårare att göra mätningarna. Särskilt när vi fick in ett parti som Sverigedemokraterna.
Alltså för att därför det, att man säger inte som det är ibland.
Nej, men precis. Dels den aspekten att man inte vågar riktigt säga vilket parti man ska rösta på. Men också att det finns en större utbredd skepsis mot myndigheter och
auktoriteter
och etablissemang.
Men sen är det valdeltagandet också exakt. Lite svårt liksom, att hantera. När du har halva befolkningen som går och röstar, det är klart att får du några till att gå och rösta så kan det göra en enormt stor förändring. Liksom.
Men vad som hände nu var ju snarare faktiskt, och det är också det hänger ihop med hur svårt det är att göra opinionsundersökningar. Att det var ju lika många republikaner som vanligt som röstade, men demokraterna stannade hemma i hög utsträckning. Så man kan ju snarare säga att Clinton förlorade valet snarare än att Trump vann det. Det är i alla fall en mycket tydlig analys, eller hur? Jag tror det var mellan 5 och 10 miljoner färre demokratiska röster i år. Och det är klart ett problem. Hillary var ju ingen bra.
Alltså är det inte det som är egentligen lärdomen här? Att den här typen av så att säga, krönta kandidater som har väntat väldigt länge och som man tror på något sätt ska kunna slå, de kanske inte, det kanske inte alltid är så att
nej,
det funkar.
Därför att jag, så här, jag tror vi får leva med, och det här har vi pratat om tidigare och jag har tjatat om det. Jag tror att vanliga väljare i stor utsträckning, oavsett var de kommer ifrån för bakgrund, är trötta på etablissemanget för vad som man får säga som är rätt och fel. Och att det finns någon slags stopp för vad man tycker eller inte. Sen kan vi sitta och bråka om det hur mycket vi vill. Men ju mer man sitter och liksom pekar på just detta, desto mer tror jag de röstar på någonting som bara är någonting annat. Som, av ren upprördhet.
Som rör upp lite.
Ja.
Men,
det handlar inte om de här människorna.
Att man ofta glömmer bort en aspekt som jag tycker är ganska viktig vid val. Är att människor vill också vara med i det vinnande laget. Man vill ju inte vara losern. Och det tycker jag man har sett mycket i svenska varor. Inte minst under alliansens 2010-2014 val att det var liksom, det kändes som det vinnande laget, att man ville vara mer nya, det som hade någon förändring i sig, och så var det ju verkligen med Trump att
fast jag tror att det där det blev fel, va? Därför att när mätningarna då visade att det blir definitivt Hillary, det är självklart och det är över. Det fanns ju några mätningar som visade att det kunde bli Trump, men det var ju väldigt en eller två mätningar så där då och då. Jag tror snarare att det är så att folk blir så irriterade över att etablissemangets tidningar som har köpt etablissemangets mätningar visar att det självklart kommer att bli Hillary, att det är många som går och röstar emot det faktiskt.
Absolut, det tror jag med.
Ja, men framförallt så kanske man stannade hemma då när det verkade så solklart, eller röstarna i USA, eller hur?
Så kan det också ha varit.
Så, kanske var Hillary det kanske så dåligt på att piska upp tvivel, kanske de borde varit bättre på.
Men det krångliga amerikanska valsystemet är ju så att hon hade, fick 600 000 fler röster än vad Trump fick. Mm. Så att, sen kanske hon fick färre väljare ändå än vad Obama fick. Jag kan inte alla siffror, men det fick hon ju ändå. Så att det har, men det har ju med det här systemet med att olika delstater får, att de väger olika tungt.
Ja, det går inte att ifrågasätta själva processen, men visst, den popular vote, alltså folkets röst, det fick hon ju överlägset, men det spelar ingen roll. Men jag menar, det kanske ändå är så att folk inte är så topptunnel galna som man tror i USA. Det finns ändå 150 miljoner människor som inte röstade.
Jo, men det intressanta här nu, det är ju också vad sätter det här för dagordning för resten av världen.
Yep.
Och även om alla detaljerna i liksom amerikansk politik kan man ju bråka om ganska länge, så det blir ju på något sätt frågan nu. Och jag tänker bara på alltså Sveriges relation till USA. Vi är oerhört beroende ekonomiskt, kulturellt. Det språk som alla människor i Sverige kan förutom svenska är engelska. Vi har liksom en närhet till en amerikansk kultursfär som är jättestor. Säkerhetspolitiskt är vi beroende av USA och så vidare. Så att jag menar, det är klart att när det här nu ändras till någon form av högerpopulism, och sen är ju frågan om hur hemskt den är, men någon form av högerpopulism, det är klart att det kommer att påverka Sverige, det kommer att påverka Europa, det kommer att få enorma konsekvenser. Så att liksom, de där få människorna som inte går och röstar eller så, det får ju sådana enorm utväxling, ja. Liksom.
Vad vi landar i till sist är ju framförallt Moderaterna såklart, hur mycket de SD de kommer bli, och delvis även sossarna såklart. Deras kompass går inte att lita på. Alla andra partier kommer ju köra sina fortsatta liberala eller vänsterlinjer, eller hur?
Jag är inte säker på det. Jag är inte så säker på det, därför att det har ju uppenbarligen visat sig, om vi nu tar Moderaterna, att deras försök till att gå höger ut i migrationsfrågan inte har överhuvudtaget betalat sig tillbaka som man hade tänkt sig. Och det har inte gjort för någon annan heller, utan snarare har det varit så att SD har växt. Och då är jag tillbaka i det jag har pratat om i flera år här. Kom igen nu då. Kom med politiken och innehållet. Bygg bostäder. Ordna jobben. Se till att nyanlända kommer i arbete. Annars kommer SD bara växa. Och det är helt outhärdligt att se detta. Och där kommer jag tillbaka. Jag tror nämligen att de flesta partiledningar just nu bara läser opinionssiffror och går utifrån dem och gör taktikfel istället för att sätta sig ner, titta på varandra och säga: herregud, vi har en utmaning här i världen just nu. Vad är det vi måste göra? Ja, få tillbaka folk i arbete, bygga bostäder, hjälpa kommunerna.
Allt det finns massor.
Nej, det gör det ju inte.
Det byggs ju mer bostäder än på 30 år.
Nej, det gör det inte. De gapar ju kommunerna ute i landet av bostäder.
Men det byggs ju ändå.
Fast det är inte där det behövs.
Jag tror partiledningen läser en sak till. Jag tror de läser Twitter.
Herregud, då är det riktigt.
Nej, men jag tror faktiskt på riktigt att det är så att du sitter med ett gäng människor runt partiledningarna som är en del av en internetvärld, som inte liksom utgår ifrån hur människor egentligen har det, utan utgår ifrån ett stämningsläge och en typ av politik som finns på Twitter. Och den kombinationen, att du liksom har opinionsmätningar och du har liksom sociala medier, men du har liksom ingen kontakt med verkligheten, den tror jag är livsfarlig. Och där tror jag nu tyvärr att både S och M, de ligger liksom i det där klustret, och det är också därför det blir tonläge i politiken som just nu håller på att spåra fullständigt.
Jag tror att det kommer spåra ännu mer. Alltså, Trump har ju verkligen flyttat alla gränser för vad man kan säga. Och nu, jag har varit i Danmark och Norge för ledarsidans räkning och studerat lite hur det låter där. Och det är ett annat uppskruv, alltså mycket mer uppskruvat tonläge i den politiska debatten än här. Så att när man ser med det som bakgrund, så känns det som att vi har... Ja, det kommer bidrag under galoscherna, som några sa.
Jag tycker det är intressant hur just vänstern ska hantera den här liksom aggressiva althögen. Alltså, vi håller på att artiga och bara tar emot. Liksom. Hur länge kommer det pågå?
Alltså, grejen är att den här högern som Steve Bannon om, de har ju sen argumentationslinje som är att den första försvarslinjen är att de är ett offer för en elak vänster. Eller de är ett offer för mainstream media. Mm. Eller de är ett offer för dumma vänsteraktivister på Twitter. Sen när de har sagt att de är ett offer tillräckligt mycket, då går de till en sån fruktansvärd attack så att det blir liksom, de gör mos av folk. Det är hot, det blir liksom en nätdrev och så vidare. Men den svenska högern har ju börjat ha samma typ av mekanismer. Att, vi såg igår i Agenda till exempel, när man liksom ska diskutera vems fel olika saker är. Och då kommer så att debattörerna till slut fram till att ja, men det är vänsterns fel att högern blir extrem. Och det här ser vi ju nu i samtalet här. Så att jag tror att vad vi kommer att se, det är båda de här delarna. Dels så kommer det bli en jättestor sverigedemokratisk offerkofta över alltihop, och dels ett fruktansvärt hårt tonläge mot vänsteraktivister, mot feminister, mot liberaler som inte ställer upp på detta. Mm. Och det tror jag, alltså de två komponenterna kommer vi att se nu i och det kommer att stegra.
Men det
tror jag också att du har helt rätt i.
Så men det är så svårt att ta debatten mot
och kultur.
De här populisterna, som till exempel Jim Åkesson som pratar också så, om att det här var ett slag, alltså USA-valet var ett slag mot etablissemanget. Och pratar om de här liksom broilers och personer som styr vårt, den liberala demokratin som han liksom pratar om. Medan han själv då är ju verkligen en politiker sedan barnsben och aldrig haft ett vanligt hederligt yrke så att säga. Och även Trump är en sån som hela tiden som pratar om etablissemanget, men tillhör ju det i allra högsta grad.
Det är helt fantastiskt. Han nästan, nu leder han etablissemanget, och tidigare så var han en oerhört stor del av etablissemanget, ja. Och han lyckas ändå komma från sidan.
Jag förstår inte heller hur han lyckas.
Han lyckas ju mer därför att han inte anser sig vara särskilt. Han slår ju mot till exempel kultursidor, liberaler, nyliberaler, men också socialliberaler, alla typer av liberaler. Absolut. Vänster och så vidare.
Och kultureliten, som
och
du säger.
Då blir vanligt folk så, ja, det är därför. Mm. Så jag tror att, ja, absolut Anders, jag håller med dig. Det är en chock.
Jag tror också att man måste från vänster och från liksom liberala delarna av Sverige måste man ju fundera nu, alltså vem som bör vara allierad med vem. För det är klart att många till vänster har jättesvårt att hantera liksom liberaler, därför att man tycker så.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Inte illa om dem, och många liberaler har jättesvårt att hantera fackföreningar och vänsteraktivister och så vidare. Men jag tror man måste snart inse att vi har mer gemensamt mitten och vänstern än liksom egentligen något annat spektrum i det här politiska samtalet, för annars så hamnar vi i det här liksom SD, KD,
och det värsta är att de har utnyttjat den här situationen, för de har vetat att det skulle bli så här. Så de har vetat att det hela tiden, varje gång de gör någonting, så upphetsas viss typ av människor som gynnar dem hela tiden. Ta tunnelbanan vid Östermalmstorg, ta Grand Hotel, alla de här grejerna. Och det är precis samma sak som de gör på alla andra ställen.
Mm, det är skickligt.
Sen är ju den andra frågan, tycker jag, rent så här, det ska man svara med samma tonläge?
Och jag aldrig tyckte det förr, men nu tror jag att det måste nog bli så.
Vad ska du svara då?
Go fuck yourself. Nej, jag vet inte exakt hur man svarar. Men jag menar...
men jag tror inte... Det är klart att man inte vill kanske att det ska bli hur vulgärt som helst. Men jag såg också Agenda i söndag. Så här, och då var det en debatt mellan Alice Teodorescu från Göteborgsposten, och så var det Peter Wolodarski från DN. Och Peter Wolodarski var den verserade liberalen, medan hon... Alice Teodorescu gick ju väldigt på offensiven och anklagande, och sa att hon var den enda som hade liksom vågat säga sanningen och vågat prata om just invandringen, var det ju.
Ett festlig självbild.
Ja, men liksom varit förnuftets fanbärare i Sverige under de senaste 6 åren, tror jag det var. Och då blev jag nästan irriterad på Peter Wolodarski, att han var så... undfallande i sina svar. Jag ville nästan att han också skulle drämma till med storsläggen.
Det som aldrig kommer hända. Det kommer aldrig hända.
Trumpifierad själv.
Vi var glada att DN till att börja med på hyfsat rätt sida, men de kommer ju alltid tycka att det är tråkig ton här på alla sidor. Kommer de ju bara säga, vad tråkig ton är det? Måste vi lugna ner oss.
Jo,
måste vi ha
men,
lite
ni minns ju hur
kan ni kalla Hanif Bali och hans anhang för brunrott, och det är fruktansvärt. Hur kan ni göra det, Cecilia Hagen? Vad fan? Är det människor som sprider hat på nätet, förtrycker varenda jävla minoritet, beljuger folk, så ska de bli kränkta och berätta. DN måste ju faktiskt genomskåda den här skiten och verkligen ta ställning.
Fast jag tror
är inte du programledare?
Jag är så trött på alltihopa. Jag åker till Gambia.
Det här är avsnittet när Fredrik Virtanen bryter ihop.
Bada och ha semester. Se en fridfull kontinent. Jämfört med den här.
Den här är USA vår kontinent nu.
Europa, USA, det hänger väl ihop.
Okej.
Okay. Avsnittet då han föll ihop.
Men jag tror faktiskt att det är en seriös fråga. För att det är klart att jag tror inte att heller att Peter Wolodarski och DN kanske är rätt person att ta i någon stor slägga så. Men det
jag
finns...
saknade faktiskt dig där, Anders, i den debatten.
Ja, jag vet inte om vi ska göra det heller. Alltså, det är det här som är grejen. Alltså, är det så att funkar det? Kan man svara på Hanif Bali och allt vad de heter från Moderaterna eller från Sverigedemokraterna eller var de nu kommer ifrån? Alltså, funkar det att ha samma tonläge? Jag är inte övertygad om det. För att jag tänker att om liksom vänstern blir som högern. Friedrich Nietzsche sa en gång att om du stirrar in i avgrunden så stirrar avgrunden in i dig. Och alltså, jag vet inte om jag tror på den kampanjmetoden riktigt.
Nej, men vad tror du på då?
Jag vet inte, men jag lyfter frågan hypotetiskt.
Att bara att säga smådutta lite.
Nej, men jag lyfter
hårdare
frågan
tag,
lite
eller?
Hypotetiskt.
Det kommer inte räcka.
Nej, men jag tror att man måste fundera
fast,
på det.
Jag vet inte. Alla dessa debattörer och så vidare har ett väldigt stort ansvar. Men jag måste nog ändå gå tillbaka till att politiken har det absolut största ansvaret.
Och jag tror på positiva budskap
Absolut. Och konkreta här, lösningar. Därför att det går inte att hålla på med taktik, peka finger, hålla på och barnsla sig på det här sättet, utan nu måste politiken samla sig oavsett vilket parti vi pratar om och börja se på samhällsproblemen, för det är det de här väljarna vill ha. De vill ha lösningar. Sen kan du och jag gräla om hur mycket bostäder de bygger eller inte, men det är en bättre diskussion att Absolut. Ha och en debatt att ha än att diskutera vem som borde ta vilken typ av ställning inom...
Ja, men då är vi tillbaka då i frågan då, i huvudsak vad M kommer göra, eller hur? För det är de delvis S, men framförallt är det ju M som håller på och försöker
har gjort
halva
i alla fall.
M eller
ja,
några
alltså jag
M.
tror ju inte det, därför att det här har ju inte varit gynnsamt överhuvudtaget att försöka med detta, men jag har som sagt ingen insyn i den typen av planer, och jag önskar ju att de istället byggde reformer och satte ihop utredningar för sig själva och levererade politiska förslag på väldigt hög nivå som är extremt konkreta och finansierade. Men det är det jag vill ha, och det är det enda som jag tror är lösningen. Politiken måste gå tillbaka till att vara politik och inte någonting annat.
Jag tycker det här...
Vad Hillary Clinton sa också, se hur det gick.
Fast, ja, precis.
Jo, men det är ju det måste.
Fast det finns ju ett problem, jag håller med dig helt och hållet, men det finns ett problem i detta, och det är att Donald Trump vann. Och nu sitter man i en situation där man antagligen så kommer ju Österrike i december att välja Norbert Hofer som är från Frihetspartiet till president.
När är det Frankrike?
Frankrike är 2017.
April, kan andas till en stund. Det är april.
2017. Sen har vi holländska valet där Gert Wilders håller på att ha framgångar. Och sen 2018 så är det svenskt val. Så
att jag menar, du glömde ett litet tyskt val också.
Ja.
Där ser ju lyckligtvis inte de krafterna lika starka ut. Men visst, absolut, osyret är bäst.
Plus
men det gör ju att man måste ju fundera också på allvar. Alltså, vad är, om det nu är så att Trump kan vinna här, hur ser de allianser, hur ser de koalitioner, hur ser de den politik
Nej, men alltså,
ut
man
som
blir
kan
ju
besegra
livrädd,
det?
Liksom? Alltså, för att vilka allianser han har när Orbán liksom jublar. Och,
jag tycker att det värsta var när Putin är den som uttalar sig först och nummer 2 i Marine Le Pen.
Det är klart, men det är väl klart.
Men det är den här populistiska internationalen som Ann Applebaum pratar om, att liksom här började bildas en ny typ av liksom internationell rörelse som är liksom överens om det är eliten mot folket, folket ska resa sig och kasta av sig eliten, och den historien har vi hört förut. Så att här blir man ju liksom, här finns ju någonting genuint otäckt, och då undrar jag just, alltså den här, om man tittar liksom traditionellt i Europa så är det ju så att vänstern och liberalerna borde kunna samsas om att det här är faktiskt ingen särskilt bra idé.
Så inte de är mogna för det än bara. Men,
det är möjligt att det inte är så. Det är möjligt att liksom man ska uppleva det här först nu. Men nu har ju trots allt Trump vunnit. Så att,
vi måste slänga sig i fängelse.
Men till och med jag kan ju gärna se ett M och S som det är bättre i det här läget.
Absolut.
Så är det okej för mig.
Men Fredrik, jag håller helt med dig. Problemet är bara det, då måste de två, både S och M, vara mogna nog att göra riktiga reformer och stå för jobbiga beslut och saker och genomföra det, vilket är svett och tårar och bråk och motstånd. Annars blir de ett jätteetablissemang som bara kommer gynna SD också.
Yep. Jag tror inte heller riktigt på det. Dessutom är det tyvärr så att S och M ihop inte säkert att de har över 50% när vi går mot valet heller. Så att, om man ska vara lite krass, är det så här att fortsätter Anna Kinberg Batra som hon gör nu, så är jag lite rädd för att också det här med att liksom försöka triangulera Sverigedemokraterna har ju också, riskerar att ha effekten att väljarna istället går till Sverigedemokraterna. Så det är en jätteriskfylld strategi, för du ska liksom du ska klara av sen att få väljarna till dig.
Jag tycker det går att göra jättemånga paralleller mellan USA-valet och liksom debattklimatet här. Alltså hur mycket mer som skrivs om Trump än om Hillary och Clinton, hur mycket mer pratas eller skrivs det inte om SD än om andra partierna här hemma. Och
det här var ju ingen överraskning. Alltså det var en överraskning att han faktiskt verkligen skulle vinna bland de flesta, men de här tendenserna har vi ju sett hur länge som helst. Jag har skrivit artiklar om det hur
fast
länge som helst.
Var det en överraskning. Alltså, jag vaknade i onsdags morse och vi hade på ledarsidan gjort, det kan vi berätta här i den här podden, att vi hade ju gjort flera scenarier. Vi var förberedda på att detta skulle kunna hända. Det var inte någon, alltså på det sättet inte en chock, utan vi hade skrivit igenom och hade tänkt färdigt liksom strategier och så för alla de här scenarierna. För det var så pass jämnt så att vi uppfattade att det var liksom, vi var tvungna att göra det. Men nog, när jag väl satte och tryckte på knappen och insåg att liksom, nej, nu är det här som gäller, det är klart att det var en jättechock.
Men de stora tendenserna,
jag vet inte, jag kände det mera som så här. Jag visste att den här amerikanska släktingen var väldigt, väldigt sjuk och skulle dö snart, men man blir lika chockad när den dör i alla fall. Det låter som en väldigt obehaglig liknelse, nej. Men det var lite så jag kände. För att ni vet att jag har tjatat om att jag är jävligt orolig och att så här, ja, jag vill att det ska bli så här, men väldigt svårt att tro att det inte skulle kunna bli så här. Så att,
men visst, det var som Leonard Cohen, om vi ska vara exakta. Vi visste att han skulle dö, man kunde misstänka det, men när han väl dog så var det ändå väldigt, väldigt ledsamt.
Ja.
Och han dog en dag innan, så han slapp att se det här.
Jacques Vier upp också.
Och Åke Kato, om vi nu ska gå igenom alla som har dött i veckan. Det ska vi kanske inte.
För att öka den här nollstämda stämningen.
Ja, men Fredrik måste liksom piffa upp stämningen lite. Det är du som är liksom programledare här. Sätt igång nu. Och
piffa upp. Ja, jag vet inte. Vi kan väl prata hur länge som helst om det här. Och det ska väl, för vi har inga fler ämnen. Har vi någon koll på Hultabulta eller något annat? Kan vi göra någonting trevligt här?
Jag menar, kan vi inte Ulrika vara trevligt?
Bara, den kommer gå upp i morgon också.
Ja, men den kommer ju tyvärr att göra det.
Tyvärr?
Ja, men liksom, vi kan ju...
Hur ska du ha det?
Ja, men alltså det...
Jag menar som en lycklig allegori.
Jo, men du verkar ju så ledsen nu att jag tog så lättsam på det bara, ja, för att jag tyckte att solen går upp imorgon. Ja, men den gör det. Och vill du liksom rida spärr, som Carl Bildt skulle ha sagt, mot Trump och de här onda människorna, då kan vi inte deppa ihop, utan då är det bara liksom ta ett djupt andetag och inse att solen går upp och allt ska liksom... Men ska vi gissa, striden fortsätter varje dag.
Ska vi gissa lite vad han kommer, alltså inrikespolitiskt, det här att han kommer starta kolgruvor igen och allt vad fasen folk har röstat på, det kommer ju inte hända.
Nej.
Alltså han kommer ju blåsa de som har röstat på honom, så det bara sjunger,
ja,
om det.
Obamacare kommer bli kvar i stora
delar. Jag tror inte att han kommer göra det. Jag.
Politiker har en otrevlig vana att faktiskt leva upp till sina vallöften.
Mm.
Kommer det bygga
det där är någonting som alla drömmer om. Först så drömde alla om att han inte skulle vinna, sen kom chocken. Sen drömmer alla om att han inte inför dem sakerna han tänker, som han sa att han skulle göra. Jag är ledsen, alltså jag tror att det är lika bra förberedelse på att han kommer göra det han har sagt att han
ska
göra.
Så han kommer
göra.
Öppna gruvorna igen alltså?
Ja, det är möjligt. Det är han, igår sa han ju att han skulle börja bygga på muren och hur många som skulle
åka ut.
A little
bit of fencing. Eller hur var han uttryckte att han skulle
han
bygga
fick
lite
ju frågan, han fick ju frågan från CBS om han kunde tänka sig att vissa delar var staket. Det var inget problem, tyckte han. Men vissa delar skulle vara en mur. Så att liksom, och det som är nyckelgrejen med det vallöftet är väl det här med making Mexico pay for it, att Mexiko ska betala, det kan han ju glömma. Men det är klart han kan bygga mur om han vill det. Och han kan öppna kolgruvor, han kan det. Excel Keystone Pipeline om han vill det. Han kan ju träda ur klimatavtalet om han vill det.
Alltså det kommer han ju göra, det tror jag.
Men kom ihåg, solen går upp imorgon också.
Ja,
men jag
till en viss gräns. Till en viss gräns som är alla de där klimatsakerna.
Och så lite sådär hånfullt skrattar åt att det är en dag i nästa imorgon.
Jag tyckte
också
det var väldigt hoppfullt. Han kanske inte är den enda som har skrivit det. Men David Brooks, som är New York Times-skribent men också krönikör i DN, han skrev nu i måndagens tidning att
Ja, så det, att, det är nog Times krönikor som de köper, inget special.
Ja, jag vet.
Jag vill bara understryka det.
Ja, de är översatta.
Margareta Eklöv.
Ja. Guldstjärna, guldstjärna. Nej, men att förmodligen så kommer framtiden att komma närmare fortare än vad vi tror. Att antingen kommer Trump ha avgått eller ställs inför riksrätt inom ett år, skrev han. Mm. Och det tyckte jag ändå kändes hoppfullt på något sätt. Även om det låter som att det kan bli riktigt kaos.
Jag tror att det här är den så kallade förnekelsefasen vi är just nu. Det är när vi tror liksom, vi kommer på det ena scenariet efter det andra som innebär att det här är nog inte egentligen så farligt. Jag tror att det är precis så här farligt.
Ja, det tror jag.
Och jag tror att liksom,
solen går upp.
Ja, jag tror att solen
för dig
kommer att gå upp
i ditt liv. Han är inte här.
Nej, men jag tror solen kommer att gå upp, men
rödvinspris kommer inte påverkas.
Nej.
Nej, jag tror precis så, tror jag. Ja. Men jag tror också att vi kommer att se att inrikespolitiken kör fast på en massa områden. Inte minst därför att du ska faktiskt väga alla dessa intressen mot varandra, och han verkar inte riktigt tålamod att göra det, och det tenderar att bli rätt rörigt. Utrikespolitiskt däremot så är det tyvärr så att en amerikansk president har rätt fria händer, och ju mer inrikespolitiken kör fast, ju större risk är det att han fokuserar på saker han kan bestämma, och då ligger vi alla rätt risigt till. Alltså, tänk det temperamentet i att försöka lösa Mellanöstern-konflikten. Eller vad sägs om Irans kärnvapen? Eller att hantera det faktum att Nordkorea sänker någon
högsta domstolen.
Båt.
It's gonna be great.
Exakt, det
här, fantastic. Ja,
det är exakt det här jag säger. Men medan ni bara pratar om att vädret kommer vara fint.
Ja, men du måste ju ta det kortsiktiga och det långsiktiga. Och det är bättre att vara lite realistisk. Solen kommer gå upp även om han
yourself.
Finns.
Winter is coming.
Better head for the bunkers, som Carl Bildt uttryckte saken.
Ja, det var ju tyvärr extremt väl formulerat.
Han gjorde ett annat roligt tweet faktiskt, Carl Bildt, där han skrev att det försöka vara lite poppis i Europa och bjuda in, vad heter han, Farage. UKIPs
Nigel Farage,
så heter han. Och sen lägga ut den bilden på Twitter. Det var inte heller kanske jättepoppis.
I en guldhiss.
Of course.
Om man försöker bli lite poppis i Europa, menar jag, så kanske inte det var...
Oh, nej.
Han är lite
Fredrik, du måste komma. Du
Herodes, var det kungen upp. Med
så, nej, men jag tror ju det stämmer att du klart att jag eller? Personligen
vad pratar du om nu?
Han tog saker så att det blev lite guld.
Nej, det var inte Herodes.
Men vad hette han då?
Men för alla världens minoriteter, vad kallar de, så är det här ett extremt bakslag såklart. Hatstämningen är ju helt upppiskad.
Otrolig bild som Ulrika visar upp.
Ja, kan du förklara vad du visar? Är det guldhissen?
Och så skriver Carl Bildt: if Trump now wanted to look statesmanlike to Europe, receiving Farage was probably not the worst thing he could do.
Probably not the worst thing.
Ja, men jag...
Det är som bild på Nigel Farage och Donald Trump i en guldhiss, givetvis. Trumpenis.
Han gillar guld.
Ja, det är klart han gör.
Gröna skogar.
Han gillar guld. Är vi klara eller?
Ja, det finns ju inte så mycket mer att säga just nu.
Nej,
nej, solen kommer gå upp imorgon. Jag är helt övertygad om det. Ja, tills det brinner i någon flyktingförläggning. Och någon... någon sajt på nätet skriver att det är vänsters fel att det brinner i flyktingförläggningarna.
Hunda åkte på safari.
Safari i Sydafrika.
Det ser det där jag också ska göra. Jag ska åka till Gambia på safari.
Ja.
Där går solen upp.
Också.
Afrika är framtiden.
Ska vi runda av det här?
Jag håller Anders Borg med också. Vill inte prata mer? Det var min monolog här. En dåre sitter och pratar rakt ut till världen. Alltså man blir trumpifierad av Trump. Det är så det kommer bli. Ja, vi säger så då. Vi kan inte säga att vi ska ha en trevlig helg, för det här är ju måndag, det spelades in. Läggs ut idag.
Jobba duktigt. Hela veckan.
Absolut, men vi hörs på fredag igen.
Det gör vi.
Tack Ulrika Schenström, Jonas Sima, Anders Lindberg
och Fredrik Virtanen.
Åsiktskorridor.